Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Garvar rakt in i micken.
För det är det vi gör hela tiden. Nu spelar vi in.
Okej. Okay. Hej allihop och välkomna till ett nytt avsnitt av det divina surret.
Yes.
Idag så har Maria José och jag, Irina, bestämt oss för att prata om självbilden. Och hur den påverkar oss och vad vi kan göra för att liksom förbättra vår självbild.
Just det, för den kan ju vara rätt taskig.
Ja, tyvärr så är det väl fler som har taskig självbild än en sund, tror jag. Oavsett om man är normativ eller inte.
Just det.
Det är viktigt att förstå att vi ser allting genom ett filter. Vi ser alla världen på olika sätt, det är därför vi inte kommer överens och sådär. Men just det här filtret som vi ser världen ur, det är ju baserat på vår självbild. Och vilka vi är i det här sammanhanget. Och om det är så att vi kan påverka vår självbild och idén om vilka vi är, hur vi hör ihop och så, så blir det ju ännu mer intressant. Det är ju lite, det har ju med personlig utveckling att göra och att vara spirituell, liksom att vara sitt bästa jag, sitt sanna jag. Därför så tänker jag att det är högst relevant för oss att prata om hur vi ser oss själva. Och ofta så ser vi oss själva ganska begränsade, vilket är synd. Men det är för att vi växer upp i ett samhälle som säger att vi är rätt kassa. Liksom. Till och med det som är premieras. Alltså folk som uppnår normer och har en bra självbild, egentligen ska ha en självbild, bra självbild. Många av dem mår också dåligt. Så det är så här, men eftersom vi kan påverka den så blir det ett sätt att. Det är viktigt att förstå att vi har den, att vi kan förhålla oss till den, att vi kan ändra den.
Ja, och varför vi har en väldigt dålig självbild många gånger är ju för att om man ser utifrån ett spirituellt perspektiv så ser vi det som att vi är separata från resten av världen. Vi ser en liksom, vi upplever en separation där vi känner oss väldigt ensamma.
Precis.
Och den här separationen, den kommer ju från att vi har en bild av att vi endast är en kropp, en fysisk kropp, och inte har utvecklat en relation till vår andlighet, till vår spiritualitet, eftersom att vi fostras framförallt i Europa eller norra Europa i en väldigt ateistisk liksom världsbild, så att vi lär oss inte att hantera själen som vi bär på. Och då är vi bara en fysisk kropp, så har vi en väldigt individualistisk, väldigt så här egocentrisk bild av att vi inte tillhör de andra. Liksom. Om vi inte tar på dem fysiskt, eller om det vi inte tar på fysiskt är träd eller så, så är det som att vi är separerade från det. Har vi inte kontakt med vår själ så har vi ju väldigt svårt att se att vår individuella själ som tillhör vår kropp i kött och blod också är en del av en större själ. Som det här som vi har pratat om tidigare, där du beskrev det som att vi alla tillsammans, alltså oneness, liksom enigheten är en sol och alla är solstrålar utav det. Och min beskrivning av det var att vi alla tillhör universum eller multiversum, kosmos, och att vi alla är stjärnor, en förlängning av liksom kosmos.
Mm.
Vi är en förlängning av varandra. Då har vi inte den bilden av att vi är en själ. Då kan vi inte heller tillhöra den större själen, liksom det här större makroperspektivet. Och då kan det ju kännas väldigt ensamt, liksom separerat, så här, ett väldigt stort avståndstagande. Och då är det väldigt svårt att så här, se att vi som människor är ett släkte som vi alla, vi bär på samma känslor, samma typ av känslor. Och så här, vi har väldigt många gemensamma nämnare, fler gemensamma nämnare än vad vi har nämnare som separerar oss från varandra.
Mm.
Och om vi kan liksom ena oss kring att vi är en enhet och ett släkte så som lever, upplever samma typ av erfarenheter, eller i alla fall kan ha empati och medvetenhet, att vi har en gemensam medvetenhet någonstans, universella lagar och liksom så som vi baseras på i vår existens idag, i vår samtid, så kan vi börja blicka utåt och se hur liksom olika system påverkar oss, ekonomiskt system, sociala system som typ patriarkatet och
rasism.
Ja, precis. Och det finns ju många system. Bland annat ett religiöst system. Eller en bild av vad religion är. Och att man är väldigt antispirituell också i vissa delar av världen. Där man separerar kropp och själ.
Och underminerar själen. Ja, att göra den oviktig. Liksom.
Precis, precis.
Och lägga för stor fokus på kroppen.
Ja.
Det är också en sån grej att, det pratar man ju också inom det spirituella, att man är tre olika delar.
Mm.
Men kroppen är relevant. Alltså det är inte så att vi kan bara låtsas att vi inte har en kropp.
Nej.
Men vi kan inte heller tro att vi bara är en kropp. Så det finns en balans där. Alltså kroppen är ändå viktig. Det är den som håller fast själen på jorden. Eller så här, i kroppen. Så den fysiska kroppen är viktig. Men vi kan inte liksom ta den ur sitt sammanhang. Det är väl det.
Nej, men precis. Och där är ju så här, vad är kroppen för någonting? Vi kan ju se kroppen som vårt tempel. Och vad fyller vi den med?
Vårt hem liksom.
Ja.
Där vi bor.
Ja.
Ja, att vi kan fylla det här hemmet, vårt bo, liksom vårt tempel med vår själ. Och då kan man ju börja jobba på sin själ. Vad är vår själ? Vad består den av? Och det är ju det som blir vår självbild. Alltså vi har ju någonstans någon makt över att bestämma vad vår självbild kan bli.
Mm.
Och den är ju absolut föränderlig, liksom konstant.
Mm.
Men Maria, hur, liksom, hur har din självbild varit liksom, som kvinna från när du var liten?
Jo, men den var nog alltså komplex som för alla andra, antar jag. Men det var ändå rätt så paradoxalt att min mamma var ju den som tyckte att jag skulle vara liksom så här klassisk, liksom skolad, latinamerikansk, tillfredsställande tjej, dam, kvinna liksom, eller en flicka då. För att nu så säger hon ju ingenting. Nu får jag ha hår under armarna och hår på benen och göra vad fan jag vill liksom. Men när jag var barn var det verkligen så här: du borde raka dig. Och min pappa bara, det borde du absolut inte. Men du borde plocka ögonbrynen. Han bara, absolut inte. Så då var det som att min mamma försvarade liksom den utseende fixeringsbehovet liksom, som hon har växt upp med. Medan min pappa var så här: nej, du är anarkofeminist, Maria, och du håller inte på med sånt där. Och jag bara, jaha, vad är det för något? Och han bara, ja, men det här liksom skolade mig i det. Och var så här, du ska inte göra jack shit för att tillfredsställa en man liksom. Du ska bli älskad för den du är. Och du ska ha dina ögonbryn och du ska ha dina baggy pants. Och du ska vara liksom självsäker och ha självförtroende för du är bäst i världen. Och liksom, men jag minns också så här, min första pojkvän, att när han kom på middag med min pappa så var han så här, ja, berättade vad han sysslade med, min pappa typ förhörde honom ungefär lite grann så här. Och sen så bara, ja, fast alltså, du vet att du är sjukt lyckligt lottad. Och han bara, ja, jo, hur menar du då? Han bara, nej, alltså du dejtar min dotter som är världens tyngsta kvinna. Alltså det finns ingen annan som är tyngre. Hon är smart, hon är snygg, hon har allt liksom. Hon är bara så här bananas bra. Så att jag hoppas att du kan så här, nå till den nivån. Men han bara, oh no. Alltså, jag var farsan typ, kom igen. Han bara, man bara, säg vadå, det är sant. Så den här människan ska veta att det här är så här... Det här är tung, alltså du är bara så här, det här är bara tunga kvinnor som gäller liksom.
Mm.
Du är omringad av såna och du det är det du har liksom, det är så här, du är matriark liksom.
Mm.
Och så här, och det är i relation till min mamma då, som också, hon är ju sina anledningar till varför hon är liksom försökte fostra mig i det där. För att hon var ju utseendefixerad samtidigt som hon var så här, du ska vara självständig, du ska vara ensam och stark typ, du ska vara så här, ja, hon uppmuntrade ju också mig till att vara feministisk, eller man ska säga, fast ändå så här, så var det som att hon var förvirrad i det där liksom. Så det var ju svårt för mig, jag förstod inte riktigt, jag tror att jag så här, testade mig fram, men det blev ju mycket det här att jag inte var den här typiska, absolut inte den typiska flickan liksom. Utan jag hade mycket så här kort hår och typ osminkad väldigt mycket. Det var ju min mamma också i och för sig, men hon var också så här väldigt så här parfym, luktar gott, bra krämer och allt det där som jag också har ärvt liksom. Och att hon var så här tillfredsställa män jättemycket, den här så fort liksom min pappa kom hem eller andra män så bara, ah, ska hon så här servera honom och så här. Jag minns det var någon gång, fast det här var för sjukt många år sedan, så hade vi någon familjemiddag och min mamma bara stod och serverade och jag bara snea. Jag bara, kan du lägga av? Sätt dig ner och ät liksom. Jag bara, annars går jag. Jag går härifrån. Jag minns att vi typ stod i köket och hon bara, men sluta, du kan inte så här. Jag bara, nej, jag är så jävla trött på att se dig stå i köket. Alltså jag snear. Jag får krupp, jag får utslag. Alltså så här, samma som när jag flyttade, bodde med min pappa och hon var på besök hemma hos mig, så bara började städa. Jag bara, jag är så trött på att se dig städa. Jag är så trött på att se dig städa och laga mat. Jag hatar det här. Alltså det var som att jag avskydde det liksom. Mm. Jag bara, gör någonting annat. Vi gör någonting annat. Vi går ut och skapar ihop liksom. Så det var ju så här förvirrande. Alltså jag har en så här hatkärlek. Jag utvecklade en hatkärlek med mamma för att jag... Hon gjorde ju så gott hon kunde utifrån sina erfarenheter. Men det var så provocerande. Jag ville inte bli som hon liksom. Så det var väl det. Det har varit så här... Också... nu när jag är äldre så har det ju varit, vi har ju diskuterat det några gånger hon och jag också, så här, det här med hur jag har liksom haft en, alltså, närmare relation till min pappa på något sätt. Det känns som att han har liksom pushat mig åt det hållet som jag själv har velat, mer än vad min mamma har, och då har ju hon och jag skapat en ganska komplicerad relation, även om vi kommer jättebra överens, vi kan ju prata om allt, men att ja, min självbild har inte kommit så mycket från henne. Och där har det varit en så här... Ja, det är något med att så här, jag har dragits mer till män då. Då har jag haft mycket mer så här, killkompisar och liksom... Jag vet inte. Det är så konstigt. Och det är ju så här, en clash mellan mig och min mamma där liksom. Jättetydligt. Vilket är skitsorgligt. Som vi, hon och jag... Jag var i Chile nu rätt länge med henne i Chile. Och så här, vi diskuterade det... Det var så här fint att göra det på hemmaplan för henne. Diskutera kring så här, min uppväxt och sådär. För att jag drog hemifrån väldigt tidigt liksom. För att dra från henne och så här, hennes sätt och sådär. Så jag bröt med henne liksom, vilket var jättetabu. Det var ju extremt tabu i latinamerikansk perspektiv. Att lämna sin mamma liksom. Och vara så otacksam mot det hon hade erbjuda. Men vi lappade ihop det där liksom. Så jag läkte massa sår. Så det, ja, det var konstigt att få en självbild mer från ett manligt perspektiv än från ett kvinnligt.
Ja, jag tycker det är jätteintressant att du berättar om det här. För att det är ju så jag ser dig också. Jag har alltid beundrat hur avslappnad du är liksom, till ditt utseende och din kropp. Och du har liksom... Du är väldigt duktig på så här, känna av kroppens signaler och så.
Mm.
Vilket jag har alltid beundrat folk som kan ha en sån som avslappnad relation. Liksom.
Men det är faktiskt många kvinnor som säger, som har sagt, alltså vänner till mig. Och jag blir så här, jag förstår inte, för mig är det så självklart. Liksom. Det, jag vet inte var det kommer ifrån, men jag minns också så här, jag hade ju jättesneda tänder så här. Och jag var skitnöjd med de tänderna. Jag förstod att det var skumt och det var konstigt i munnen och liksom allt det där. Och min mamma var så här, och jag minns att sen så var jag hos tandläkaren någon gång, så frågade de om jag ville ha tandställning. Och jag bara, nej. Så kom jag hem och min morsa bara, ursäkta, vad sa du? Du får gratis tandställning, driver du? Vet du vad det kostar i kilo? Och så här, jag bara, ja, men jag bryr mig inte, jag vill ha mina tänder. Jag ser ut så här liksom.
Hon bara,
och hon bara, nej men Maria, du, tycker du att det är okej nu? Men det är för att du är liten och liksom. Men hon bara, sen när du blir äldre och det här och det här. Jag bara, vad fan jävla skit. Okej, till slut så bara, världens tjafs, vi tjafsade ju jättemycket. Och sen så, okej, då hade jag tandställning skitlänge. Men då minns jag hur jag tjafsade med läkaren. Och han bara, för du har så här snedtänder här nere också, under bettet. Då måste jag tandställning där nere, för annars kommer dina tänder här uppe bli sneda. Och så. Jag bara, nej, alltså jag går med på över, liksom, över bettet. Mm. Det räcker, sluta tjata liksom. Mm. Jag tänker inte göra mitt underbett. Så jag hade inte tandställning här nere, vilket nu kommer jag ju börja, jag har ju börjat få sneda tänder här uppe igen. På grund av att jag inte hade tandställning här nere. Men det var världens grej. Jag bara, fucka inte med mitt utseende. Jag ser ut så här liksom. Mm. Låt mig vara.
Jag tycker det är så underbart och du är en inspiration för mig. Och jag kommer ihåg hur jag, när jag lärde känna dig, vi var tonåringar när vi lärde känna varandra.
Mm. Mm.
Och att du alltid har varit så. Att det liksom har bara varit så himla självklart för dig. Och så här, vad är din kropp liksom?
Mm.
Och det är så jävla ovanligt att se det. För folk kan vara så här, ah, men gud, jag passar in normen. Men jag menar, jag har själv varit extremt normativ.
Alltså speciellt dig, Irina, hur det har varit för dig. För om min självbild formades mycket utifrån mina föräldrar, hur de påpekade mitt utseende och sådär, och att det var komplicerat just i relation med min mamma. Och det här förstod jag för inte så himla länge sedan egentligen liksom. Alltså medvetet, för omedvetet så fattade jag det redan. Jag störde mig på hennes kommentarer, mest av alla kommentarer liksom. Och sen så har jag pratat lite med andra vänner om det där. Och det verkar vara just en relation med sin mamma som är det mest komplexa liksom. Hur känner du, eller kära, hur formades din självbild?
Min självbild formades jättetidigt. Och jag har alltid haft en komplicerad relation till min självbild. Det måste jag säga. Till exempel en grej som jag, som är väldigt så här uppseendeväckande, det är att jag inte minns en tid. Jag har inga minnen från en tid där någon inte kommenterade mitt utseende. Redan när jag var superliten, alla liksom tyckte att jag var så söt. Och då kanske jag ska förklara hur jag ser ut. Jag hade, i alla fall då när jag var liten, då hade jag jättelockigt, så brunt hår, bruna ögon och stod ut ganska mycket på 80-talet liksom. I alla fall där vi bodde, för det var många vita där. Och det, jag fick alltid höra liksom hur söt jag var, och jag förstod superfort liksom att det här måste vara någonting bra. Så för att,
var du exotifierad på ett positivt sätt eller?
Ja, det var jag. Och jag var också exotifierad i Latinamerika. Eftersom jag hade mamma som är svenska, så var jag ljusare. Och de har ju det sjuka idealet.
Mm.
Så att jag har ju alltid varit väldigt normativ liksom, i Latinamerika.
Mm.
Och här i Sverige så blev jag exotifierad på ett positivt sätt. Så att jag, men allt utgick ifrån utseendet. Det var alltid de här bruna ögonen, håret som kommenterades. Och jag tänkte, speciellt när jag kom i tonåren, jag bara, gud, det här är någonting bra. Det här är så här, det finns något värde i det här, att se bra ut. Och när jag blev tonåring så utvecklades jag väldigt tidigt, och jag är väldigt kurvig liksom. Och visst, på 90-talet när jag var tonåring, då skulle man vara supermodell liksom. Superplatt liksom, inga bröst, ingen rumpa och så här, och jag hade väl absolut ångest över det.
Det var ju alla de här Cindy Crawford, Emma Sjöberg, Naomi Campbell
och... Exakt, att man skulle vara lång, supersmal, inga kurvor.
Mm.
Och jag har ju varit kurvig liksom sen jag kom in i puberteten.
Mm.
Och det var klart, men alltså någonstans så, det var ju inte som att jag var super icke-normativ ändå liksom.
Mm.
Och i Latinamerika så har jag alltid varit jättenormativ liksom, oavsett om jag varit i Sverige eller inte.
Mm.
Men sen så nu till exempel, nu är det ju supernormativt att vara kurvig. Och då är det ju superjobbigt om man har såg ut som en supermodell på 90-talet.
Mm.
Men det är också det som är så sjukt, att vi hela tiden måste förhålla oss till skönhetsideal som varierar. Men i min självbild då, formades också supermycket av att jag blev kommenterad hela tiden, att jag fattade att utseende var viktigt och att jag hade ett fördelaktigt utseende. Men jag blev också superpåverkad av kvinnorna i min familj. Både på min mammas och pappas sida. Har också varit precis. Och jag har ju identifierat mig som kvinna väldigt mycket. Om man ska ta det till hur man identifierar sitt kön. Jag identifierar mig som kvinna. Och då har jag identifierat mig självklart med min mamma och min mormor. Och båda de två kvinnorna är väldigt, eller vad min mormor var, min mamma är, väldigt vackra. Men var också väldigt konsumerade av att se bra ut.
Mm.
Jag menar, jag minns att min mamma, jag kan inte minnas hur många gånger vi har suttit och ätit middag. Och min mamma kanske ätit typ ett ägg. Hon bantade, för det var 80-tal när jag var liten. Och jag menar, även om hon inte tvingade oss till att ändra kosten, så förstod jag att det var någonting annorlunda. Hon var tvungen att liksom anpassa sig, försöka middagen för att anpassa sig till ett ideal liksom. Och det har smittat av sig på mig. Men det som är intressant är att det har inte smittat av sig på mina systrar. Jag har en bror också, men mina systrar, de har liksom supersund relation till sig själva, till sin kropp och sådär. Jag har alltid haft, det har alltid varit svårt, vilket jag tycker är sjukt, för nu förstår jag inte, jag förstår verkligen inte vad problemet var egentligen. Mm. Men och sen har jag också haft en annan relation till då min latinamerikanska familj, där det också utseende är extremt viktigt. Så här, ju snyggare du är, desto mer status. Och det är mycket mer än här i Sverige. Och då har jag haft mina fastrar och andra kvinnor i min latinamerikanska familj som också har liksom, det hela tiden målet, själva målet med livet, det är att vara så snygg som möjligt. Och det har påverkat mig. Jag märker det nu att jag liksom har tagit efter jättemycket beteenden från mina fastrar, och speciellt en av mina fastrar. Och min mamma och min mormor och så.
Men jag tycker att när man inte har fått chansen, alltså som i Latinamerika har fått i samma utsträckning som i Sverige, det är ju svårt att jämföra ett litet land med en hel kontinent med så här stora drag, att man inte har fått chansen som kvinna att få liksom utvecklas på andra sätt än bara ditt utseendemässiga liksom sätt, så blir det ju det som är fokus liksom.
Gud ja, och jag menar,
kan ge dig makt någonstans liksom.
För det du kan göra är att gifta dig bra liksom. Och du gifter dig med, ju rikare man du har, desto snyggare måste du vara i princip. Så utseende är viktigt. Och sen har jag identifierat mig med Latinamerika så jättemycket. Jättemycket jämfört med mina syskon och så. Men det, där är min självbild. Där börjar den. Så att jag har hela mitt liv sett mig själv utifrån. Så här, bedömt mig själv utifrån den manliga blicken. Liksom.
Varför tror du att det varit så då?
Därför att jag... Och det är också en sån grej som jag tänker så här, nu när jag är vuxen. Att jag också trodde att jag inte riktigt var bra på någonting. Så här, jag bara, men jag är i alla fall snygg. Liksom. Jag är inte bra på någonting. Och nu blir jag så här... Jag kan bli så jävla provocerad när jag tänker på det. För att jag har ju alltid varit superkreativ, superverbal och liksom intelligent. Men jag, det har ju inte jag förstått ens själv att jag hade. För att det var liksom, och jag tror att min historia är inte unik på något sätt.
Nej.
Utan jag tror att alla kvinnor kan, även om inte de kan identifiera sig med min historia till punkt och pricka.
Nej,
så förstår de mekanismen.
Mm.
Och det finns flera som också har så. Att jag, så här, jag bara trodde att jag växte upp och trodde att inte jag var bra på något speciellt. Typ. Jag är bra på att prata, typ. Jag är social. Så här. Och det har inte varit någon fokus. Men det har varit så här, men du är snygg. Liksom.
Mm.
Och sen i tonåren så började min självbild ändras lite. För att jag tyckte att det var jobbigt i förhållande till män.
Mm.
Alltså jag ville bestämma vem jag ville vara med och inte. Jag tyckte en del så här, vänskapsrelationer var jobbiga. Det här klassiska att alla killar egentligen vill ligga med en i slutändan. Och jag hade svårt att sätta gränser och så. Så att jag började bli, alltså jag blev bränd några gånger när jag experimenterade med min sexualitet och så. Och förstod tidigt att, liksom att jag kan inte leva ut min sexualitet på det sättet jag vill. För det är inte fint. Och då, det var supertidigt, jag fattade det. Och då så håller man ju tillbaka på något sätt. Alltså man begränsar sig. Det är också en sån grej, kvinnofälla liksom. Och det är inte förrän nu som jag börjar fundera på. Så här, shit, jag har verkligen liksom hållit tillbaka på många sätt. Och det är också en sån grej som jag tror att alla kvinnor kan känna igen sig i. Och det paradoxala i det, det är att jag fick jättemycket uppmärksamhet för att jag såg bra ut, var attraktiv och så vidare. Men jag fick inte, samtidigt fick jag inte leva ut min sexualitet som jag ville.
Nej.
Och det är också en sån grej som vi många kvinnor bär på. Att vi liksom har, vi ska vara attraktiva, men vi får inte vara för attraktiva. Liksom. Vi får inte, vi har så många liksom krav och hinder som vi måste förhålla oss till hela tiden. Men jag känner mig ganska tidigt också hotad av the male gaze. Alltså jag känner mig nästan jagad av den manliga blicken.
Mm.
Och har många gånger känt att jag bara så här, vill göra mig osynlig. Mm. Och jag började jättetidigt, i min tonår började jag att använda, att gå upp i vikt som skydd.
Mm. Mm.
För att när man är överviktig så syns man inte i samhället.
Nej.
Alltså det finns ju, egentligen handlar det ju om självförtroende, självkänsla och så här, hur mycket connection man är.
Mm.
Men många, om man är överviktig och inte har liksom en bra självkärlek,
mm,
då syns man inte.
Nej, för vi pratade ju om det här med att vara in the fuck zone, eller vad man kallar det för.
Fuckable.
Fuckable zone, liksom. Eller så här, inom en viss radie, mm, så är det där de som är liksom tillgängliga för ligg och för singel liksom, ja, jakten.
För mannens lustar, för ja, det mannen bestämmer sig för,
ja,
så finns det
kvinnor. Men det är ju patriarkats.
Gud, ja.
Uppbyggnad liksom.
100%. Och då är du, ska du vara i en viss ålder.
Ja.
Du ska vara ganska ung, men du får absolut, mm, inte vara för gammal.
Nej.
Du ska vara smal.
Mm.
Du ska vara vit.
Ja.
Och du får inte ha några funktionshinder.
Nej.
Psykisk ohälsa är oattraktivt.
Ja.
Och fysisk ohälsa, att vara sjuk, är oattraktivt. Så du måste följa de här ramarna och vi gör allt för att passa in.
Ja.
Och jag har passat in oavsett liksom om jag velat eller inte. Men jag har också velat ta en paus så många gånger i mitt, ja, liv. Och då har jag har inte fattat det förrän nu, kanske senaste typ året eller så.
Ja.
Har jag förstått att så här, för jag har gått upp och ner i vikt. Folk som känner mig har sett mig i alla storlekar som existerar.
Mm.
Och jag använder liksom, för egentligen så, jag är ju naturligt smal liksom. Mm. Kurvig men inte överviktig.
Mm.
Men jag lägger på mig det här lagret med fett för att jag vill inte synas. Mm. Jag vill bara ta en paus liksom.
Mm.
Och det är supereffektivt.
Mm.
Och jag, just nu.
Vad vill du ta en paus ifrån då?
Alltså manliga blicken.
Mm.
Jag vill inte vara ett mål för dem. Jag vill bara vara osynlig.
Mm.
Jag vill kunna återhämta mig eller fundera. Eller jag vet inte egentligen vad det är. Men kvinnor gör ju det här på olika sätt. Jag använder vikt för det funkar på mig. För det suddar bort alla mina kurvor. Alltså jag är kurvig fortfarande.
Mm.
Men det blir en helt annan grej liksom.
Mm.
För kroppen syns ju hela tiden.
Mm.
Men kvinnor använder olika saker. En del blir så androgyna. Har på sig stora kläder. Oversize grejer. Mm. Eller manliga saker. Och avkodar de här kvinnliga attributen. För att inte synas.
Mm.
Så att så här, försvinna från manliga blicken. Det tror jag också många kan,
mm,
längta efter. Eller aktivt göra. Mm. Jag vet att många lesbiska,
mm,
pratar om hur skönt det är att inte vara i det,
mm,
i det rummet.
Mm.
För att det är hot, det är alltid hotande. Och att det är så skönt att kliva ut den och bara inte vara betraktad hela tiden.
Mm.
Konstant.
Mm.
Så jag tror att vi använder olika verktyg där. Jag tror det är mitt sätt.
Ja, som jag har förstått nu. Jag har använt mig lite av grejen också i perioder.
Ja.
Så det har inte funkat egentligen för så jävla bra faktiskt. Men, men det androgyna typ.
Ja.
Som jag har identifierat mig mest med liksom.
Men just det med självbilden. Jag brinner ju för de här frågorna.
Mm.
Extremt mycket. Speciellt när det gäller utseende, skönhet, sexualitet. Det är mina hjärtefrågor. Alltså jag har alltid fokuserat på utseendet. Alltså det är inte förrän de senaste bara några år sedan. Jag var ju i, bodde i Ecuador. Då var jag ju också jättekonsumerad med, nästan hela min vardag gick att liksom fundera kring mitt utseende.
Mm.
Och så. Så att det, jag har alltid haft det fokuset. Men också eftersom jag blev indoktrinerad till att, så här, att mitt utseende är viktigt. Så har jag också alltid pratat om mitt utseende. Alltså jag har alltid kommenterat. Jag har gått upp 10 kilo, jag har gått upp 1 kilo. Nu har jag tränat sig så mycket. Alltså det är så här, hej, hur mår du Ina? Det är bra. Och så ska jag kommentera. Jag har klippt hår, fixat det, sminka. Alltså så här, det är hela tiden, det har alltid varit en grej.
Mm.
Och jag har också tillåtit andra att kommentera mig. Förstår du? För att jag liksom, och det är det som också är problemet när jag hela tiden pratar om att man är en kropp. Att man inte är mer än en kropp. För kroppen förändras och man blir äldre och det är en så jävla skör parameter att hänga upp sitt självvärde på.
Mm.
Sitt egenvärldens självkärlek kan inte hänga på någonting annat som är tillfälligt. Och sen så liksom, aha, ska vi göra då som ska vi kapa allting då? Jag som är kurvig, ska jag kapa allting när det är, man ska vara supermodell? Och sen så när man ska vara kurvig igen, ska jag då operera in det då? Eller vad? Det går ju inte, för vi har olika, vi kan inte ändra på våra kroppstyper liksom. Det är vad det är. Traumatisk upplevelse för 4-5 år sedan som bara så här, jag hade bott i Ecuador, ja. Så kom jag hem till Sverige och då blev jag tjock direkt, för jag behövde återhämta mig från det som hade hänt. Okej, det här är så här cliffhanger, förlåt, men man är ju liksom osynlig.
Mm.
Man är osynlig på den radarn.
Mm.
Och det är både skönt och jobbigt. Men det är fucking orättvist att man ska behöva göra det.
Mm.
Alltså man måste ju kunna liksom finnas och få må dåligt. Utan att man behöver liksom ändra sig för att inte synas.
Men sen så gick du El Camino.
Ja, det gjorde jag. Jag gick El Camino de Santiago de Compostela för ett år sedan. Det var helt fantastiskt.
Så någon gång där när du kom hem tillbaka efter Ecuador.
Mm.
Efter att din man hade gått bort,
ja,
i bilolycka.
10 år sedan.
10 år sedan så åkte du till Ecuador och så kom du tillbaka. Och sen så plötsligt så började du. Eller du bestämde dig för att ändra din självbild.
Ja.
Eller jobba på din självkärlek, vad man nu ska kalla det för.
Jag har alltid varit bra på att jobba med mig själv. Eller i alla fall sen min man dog.
Mm.
Så har jag verkligen så aktivt förstått att jag har en liksom, att jag kan påverka min personliga utveckling och hur jag mår och så. Och det är ju inte en rak, det är inte så att det går från A till B.
Nej,
och bara, åh vad bra, nu är jag färdig. Nej. Utan det är ett konstant arbete. Men jag har verkligen varit duktig på att rannsaka mig själv och titta inåt.
Mm.
Och det här med mitt utseende är ju bara, alltså det är superfärskt. Så att jag håller på med det just nu. Liksom. Och jag känner att jag blir så empowered ju mer så här information jag hittar och jag så förstår. Att jag förstår att det här med skönhet är en politisk patriark på hit.
Mm.
Då förstår jag att det inte är mig det är fel på. Förstår du? För det, man tror ju att det är en själv. Man ligger skulden på sig själv för att jag inte passar in. Ja. Och det sjuka är att jag har varit supernormativ.
Mm.
Och fast jag är mörk så har jag ändå varit normativ på så många sätt.
Ja.
Och ändå aldrig känt att det har varit nog. Och det ser jag hos min mamma och min mormor.
Mm.
Som också säger, man bara, ni är normativa. Men det är så här, ja, och det, man är så hjärntvättad att man tror att aldrig någonting är nog.
Mm.
Och det är så ätstörningar fungerar. Och kvinnor lever i det här fängelset hela tiden, idag och imorgon.
Vi pratar om skönhetsmyten.
Ja, det är en bok
mm.
som är skriven av en kvinna som heter Naomi Wolf.
Mm.
Den skrevs 1991.
Mm.
Och den är superintressant.
Ja,
verkligen. Ja. Jag, det klickar så mycket när jag läser den. Hon är feminist och hon pratar om hur skönhetsmyten är då det sätt som kvinnor är konsumerade av skönhet. Hur vi avdomnade i samhället för att vi så koncentrerade på vår skönhet för att få manlig bekräftelse och kunna förhålla oss i patriarkatet som vi lever i.
Mm.
Och hon pratar också om att det här uppstod ju nästan samtidigt som när kvinnor fick rösträtt.
Mm.
Så ju mer makt kvinnor har fått.
Alltså i Europa.
Ja, Europa började ju tidigare. Mm. Alltså så här, och sen sprider det sig ju.
Mm.
Så att det är väl, jag vet inte, 20-tal eller så.
Mm.
Men under 1900-talet i alla fall så då kommer det här med skönhet. Man ska ha vissa kläder, man ska vara smal och så vidare.
Just det, för att kvinnan innan dess har ju kvinnan varit hemma.
Exakt.
Hemmafru liksom.
Ja, och så har mannen haft kontroll över kvinnan. För att hon har varit fastkedjad i hemmet.
Ja.
När kvinnan börjar arbeta och röra sig utanför hemmet, tjäna egna pengar, kunna skaffa egendom och klara sig själv.
Mm.
Då har ett nytt fängelse skapats och det är den skönhetsmyten.
Mm.
Det är den här idén om att en kvinna måste passa in, vara fuckable liksom.
Mm.
Och det här, även om hon är fuckable, så tror hon att hon inte är det.
Mm.
För det här är ego och rädsledrivet.
Mm.
Och det finns ingen perfektion. För man också, som kvinna växer man ju upp och också tror att den här tjejen är snyggare än vad jag är. Snyggare. Alltså man förstår inte, man kan inte säga att jag är fett snygg.
Mm.
Du är fett snygg och hon är fett snygg. Utan det är som att en person måste vinna.
Just det.
Men den det är som är yngst och snyggast.
Liksom.
Exakt.
Mm.
Och det där, för det är ju det här avsaknaden av systerskap eller syskonskap där man faktiskt backar varandra.
Yeah.
Och då pratar hon om hur vi liksom hur det här egentligen handlar om pengar.
Mm.
Det är ju patriarkatet, men det handlar också om pengar, för de här industrierna tjänar så enormt mycket pengar. Det är som läkemedelsindustrin till exempel. Yeah. Att de tjänar så mycket pengar på att vi är besatta av våra utseenden.
Mm.
Och vi lägger ner så extremt mycket tid och pengar på att passa in. Yeah. Att vi håller oss i form, att vi sminkar oss och vår hy och liksom vi opererar oss och ni vet själva hur mycket.
Mm.
Naomi Wolf pratar också om i den här boken om hur mycket energi som vi binder upp när vi är så koncentrerade på att hålla oss inom normerna, alltså vara så nära normerna som möjligt. Och därmed får man lite bekräftelse. Att all den energi och fokus som vi lägger på utseende, skönhet och kroppen. Det avleder ju från att vi verkligen ska ta makt i patriarkatet. Alltså det upprätthåller patriarkatet. Att vi är så avdomnade och liksom nästan liksom bedövade av den här idén om att se fysiskt perfekta ut. Och det gör ju det tjänar ju patriarkatet på, och det är liksom en otroligt lönsam industri där det finns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Massor av pengar att tjäna på och profitera på att vi mår dåligt och att vi inte är nöjda med oss själva. Det är väldigt hemskt. Men jag känner igen mig mycket i vad Naomi Wolf skriver om i den här boken, Skönhetsmyten. Jag tycker att hon har formulerat det på ett väldigt bra sätt. Jag tycker den är bäst på engelska. Den är ganska teoretisk och den kan vara lite tradig att läsa. Men jag tycker hon är helt fantastisk och det här har verkligen öppnat mina ögon på så många nivåer.
Det är så intressant.
Mm.
Och att man då tar bort den här kraften som kvinnor har, för att alla har ju en kraft inom sig.
Mm.
Men kvinnor har också, eller, och de som identifierar sig med kvinnor, man har en feminin energi som är väldigt positivt starkt. Mm. Som inte exploaterar någon annan. Och den här kraften, den försvinner. För
som
vi
inte
ser,
konkurrerar.
Som inte konkurrerar, som är kärlek. Och som försvinner för varje generation. När vi blir slavar under skönhet.
Mm.
Desto mer försvinner vi av dem när den här kraften vi har inom oss.
Mm.
Och det är det enda sättet vi kan ta tillbaka våra kroppar. Och mm. våra liksom... vårt förhållningssätt till oss själva i patriarkatet. Också det enda sättet att bryta patriarkatet. För patriarkatet kan inte existera när vi förstår att vi har lika mycket makt. Alltså mm. vi behöver inte ens gå ut och göra någonting. Vi behöver bara använda den kraften vi har inom oss.
Intuition.
Ja.
Ja.
Och också, vi är ju också så här skammade vad gäller vår sexualitet. Vilket också är så problematiskt.
Ja, visst.
Går inte ens så... Gud, jag blir så ledsen när jag tänker på det. Att vi liksom avsäger oss en drift vi har.
Precis.
Som alla människor har.
Ja.
Den sexuella driften vi har. Som vi stänger av på många sätt och vis. För att vi är begränsade
mm.
av patriarkatet. Det är ju en enorm sorg, tycker jag.
Ja, gud ja.
Och just ja. Det här med slutshaming är också så här, någonting som jag brinner för så mycket. Att kvinnor inte får leva ut sin sexualitet. Bara på det sättet som vi, eller så här, cis-normen. Tycker det är passande.
Ja, alltså det är så upprörande så jag vet inte vad jag ska ta vägen. För det är helt sjukt. För att de här populära snubbarna, de får ju ligga loss. Eller snubbar som utnyttjar eller använder sig av sitt utseende. Det är mm. också så här, man föds ju i en kropp.
Mm.
Och sen så använder du din kropp på ett visst sätt.
Ja.
För att njuta, för att må bra, för att bli lycklig liksom. Mm. Och där unga tjejer... Eller kvinnor, men framförallt tänker jag att det är väldigt känsligt när man är ung i den sköra åldern som tonåren är. Och när kvinnor gör det här så blir man slutshamed. Och nu när det finns alltså, internet och allt det där så är det extremt mycket näthat. Medan mm. snubbar premieras.
Gud ja. Alltså en man som är sexuell och tar för sig ses ju som viril och så här, en potentiell... Liksom, det är attraktivt för oss. En man som har som är stark och kan liksom... Han passar ju in mer i det manliga idealet om man är sexuell. Och en kvinna ska vara sexuell också, absolut. För man får absolut inte vara asexuell. Det är ju, det är liksom, gud, det är typ det mest tabulagda som finns.
Ja.
Men du ska bara vara det precis på det sättet som passar just där du befinner dig.
Cis-mannens liksom
exakt.
Behov.
Och, det ska, och då utgår det ifrån en mans perspektiv och vad han tycker är attraktivt. När en kvinna tar för sig och liksom inte bryr sig om vad en man tycker och tar för sig och gör, och det är liksom inte tillåtet, det funkar inte, det är så jävla synd, för att sexualiteten hos en människa, verkligen människa, man som kvinna, är det är en liksom en basdrivkraft
mm.
som vi har, och att förneka mm. den, exempelvis transkvinnan
mm.
som inte kan, som säkert under sin uppväxt har liksom dölt sin sexuella identitet, eller mm. kvinnor som blir slutshamade, eller män, whatever, blir man hindrad i den liksom utvecklingen, så sker det någonting. Det är en sorg
mm.
för det är precis som att vi inte skulle få ordentligt med mat eller vila eller liksom ett trygg plats eller emotionella liksom. Och det är så jävla sorgligt.
Ja, och att alltså, det ligger ju så mycket makt i det här med sex.
Mm.
Det är liksom någonting som ändå kontrollerar vår existens väldigt mycket. Liksom, och det är en del av vår identitet ju.
Mm.
Men det är extremt provocerande med kvinnor. Mm. Till exempel Rihanna, vi har ju pratat om henne. Mm. Hennes utstrålning, hennes elektricitet och så här, som är så jävla tungt.
Mm.
Det är provocerande.
Mm.
Alltså antingen så älskar man det typ, eller så hatar man mm. det. Det är samma Madonna och horan grejen.
Mm.
Men det är en så stor inspiration för... Mm. kvinnor och unga tjejer idag att ha någon som hon.
Precis det du pratar om är ju en precis, i alla fall som jag personligen upplever, att det blir en konflikt i dig, för att du har det här behovet av att spela ut och vara den du är, men du har, samtidigt så är det inte tillåtet, så att du vill ju bli älskad och omtyckt och accepterad av ditt samhälle, men du har också ett jättestort behov av att uttrycka vem du är. Så den konflikten, och sådana konflikter har vi ju inom, det kan ju vara allt möjligt liksom. Men just nu pratar vi om utseende och sexualitet och kvinnor. Men det är en väldigt tung börda att bära på. Och det är liksom bara absolut senaste liksom, månaden eller så som jag själv har, så här, känt att så här, shit, det här är något jag behöver läka liksom, för att kunna vara lycklig.
Och det hjälper liksom att att man pratar om det, att man reppar liksom. Alltså det här är jätteutelämnande för mig personligen, men jag känner så här, jag hade behövt att höra någon säga det här när jag var yngre liksom. En grej också. Det är också så här med självbilden, med att den självbilden är som att vara attraktiv i vårt samhälle. Det handlar om att du är en reproduktiv ålder för det första. Och sen så ska du liksom vara attraktiv för mannen. Du ska inte vara attraktiv för dig själv.
Nej.
Du ska vara attraktiv för mannen. Och det här ser vi ju i allt, hur medierna framställer kvinnor. Jag menar, det är klart att det, att vara attraktiv för en man ändras ju i olika, på olika ställen av världen. Men själva grundproblemet är att det är en maktstruktur. Alltså det är en obalans där det är mannen som bestämmer hur kvinnan ska se ut och inte kvinnan. Och det är det, jag tror alla kvinnor och alla som identifierar sig som kvinnor, för det är jätteviktigt att säga, alla som identifierar sig som kvinnor känner igen det här, att det är en maktlöshet. Att du kan fucking inte säga vad du tycker, hur du vill vara, för att du hela tiden anpassar dig. Och till slut vet man ju inte vad som är vad. Till slut är det så här, man bara, är jag så här eller är jag det för att jag anpassar mig efter normerna? Jag har svårt att tro att vi i den här generationen, hur upplysta vi än blir, blir så här, liksom kvitt de här idéerna. Alltså, jag tror att det kommer ta några generationer, liksom, barn som växer upp på ett annorlunda sätt. Liksom. Jag märker på min dotter, hon har ju en helt annan syn, självbild, och liksom, hon har alla de här verktygen, vi pratar om det. Liksom. Hon skulle aldrig tolerera så många saker som jag gjorde. Och som många kvinnor fortfarande gör, eller i vår generation speciellt.
Det är så roligt med Celia, för hon hade väl, du berättade någon gång, du så här, pumpar någon låt i bilen, så här, någon hiphop-låt. Och du bara, diggar så här, utan att tänka dig för så himla mycket kanske. Och sen så säger Celia bara, du mamma, jag bara undrar så här, varför säger den här snubben att han ska ta med henne ut och hon ska vara så här glad och tacksam för att han ska bjuda på grejer och köpa henne grejer? Fan vad löjligt, hon kan ju köpa sina egna grejer eller vadå? Och så bara,
jag vet, det är helt sjukt. Precis som gjorde hon, bara stängde av radion och bara,
hon stängde av.
Hon bara, betyder det här på engelska, betyder det här, det här var ju kanske ett eller två år sedan. Hon bara, uppfattar jag fel eller sa han precis att hon liksom, att han ska liksom ta ut henne och köpa grejer till henne och ta hand om henne. Jag bara, ja. Och då skäms man ju för att man lyssnar på de här låtarna från början liksom. Och hon bara dissar det totalt. Hon bara, shit vad gammalmodigt. Så här, herregud, så här, hon kan köpa sitt eget shit. Jag kommer göra det liksom. Ja. Och då vet man, så man bara, åh tack.
Ja.
Så det sitter i grunden. Ja, men det sitter i henne. Hon behöver liksom inte. Och det är det bästa jag kan göra, är att liksom ge verktyg. Och jag ger verktyg till min son också. Han är 10. Att liksom, för att han, deras pappa var så. Deras pappa var ju feminist utan att ens liksom uttalar det. Man pratade inte, vi gjorde inte det i alla fall i Stockholm, med vår generation pratade inte om feminism överhuvudtaget, men han var ju en tvättäkta feminist liksom. Så jag försöker lära dem så mycket som möjligt.
Ja, han tyckte det var superattraktivt med självsäkra så här brudar som med gaddningar som tar för sig och så här fricka och
som skiter i liksom.
Ja, snabba i käften och så här grova och typ du snackade om att han så här, tyckte äldre kvinnor också var jävligt heta. Alltså så här, ja, men väldigt icke-normativt liksom.
Ja, han tyckte också att, jag tror att han mer attraherades av att så här, hennes, eller så här, hennes inställning till livet än just det så här fysiska. Även om man gillade liksom normativa människor också, absolut. Men det, och det finns ju många sådana allierade som vi har. Och vi kan, jag tror vi kommer liksom, det, vi har jävligt mycket motstånd just nu, men alltså jag tror vi kan vända det här, för att
jag är jävligt stor kära till alla snubbar som backar oss i det här.
Verkligen. Alltså fortsätt. Det betyder mycket för oss.
Jag tänker på så här, vi har ju pratat om det också, det här med porr till exempel. Alltså hur porrfilmer är eller skapade, hur den är liksom bara det här skalet. Verkligen bara det här skalet. Och det skalet är ju inte det man njuter av. Alltså man njuter ju av andra saker egentligen i en sexuell akt liksom.
Och också att det är ett problem att liksom man blir avdomnad av porr som är liksom cis, vit, heterosexuell, speciellt heterosexuell. Där mannen bestämmer hur kvinnan har det bra. Och det är nästan så här, alltså en vuxen kvinna i alla fall kan titta på en regelrätt heterosex porrfilm alltså såhär helt vanlig. Och bara säga, jag vet inte hur många som bara, jag kan inte identifiera mig med den här kvinnan.
Ja, gud.
Det går inte, för det där är bara vad mannen tycker att kvinnan ska tycka. Och jag personligen förstår inte hur ens en man kan tända på det. För att det är såhär, du har ingen aning. Du har ingen aning om hur en kvinna funkar. För du har lärt dig vad sex är genom porr. Du har lärt dig också, kvinnor lär sig att anpassa sig i sängen. Att inte vara sig själva, utan de anpassar sig efter de här porrskadade männen liksom. Och gör saker som de kanske inte, som inte känns bekväma, eller som de inte vill. Vågar inte be om det de behöver, för att den normen är porr liksom.
Ja, och normen, vet, en annan norm på det här är ju att kvinnor inte kommer.
Exakt.
Alltså hur absurt är inte det?
Eller de tror att de kommer. Män tror att kvinnor kommer.
Ja, alltså, män tror ju det. Men kvinnorna, när vi pratar med våra vänner, så kommer ju inte kvinnan.
Nej.
Alltså, eller börjar komma i typ mycket äldre, alltså i vuxen ålder liksom, när kvinnan har börjat så här, älska sig själv mer, eller ta för sig mer, eller förstå hur, vad som är skönt för henne liksom. Men det är ju absurt. Alltså att vår självbild är så här, nej, vi kommer inte, vi tillfredsställer mannen, han kommer, och sen så slutar vi med akten. Alltså det är ju absurt. Alltså om inte något, så är ju det där patriarkala liksom förlängningen i dess värsta form, när kvinnan inte blir tillfredsställd i sängen.
Alltså, det är ju så absurt. Och grejen är, det är precis som du säger, att just för att det är så viktigt för oss kvinnor att få bekräftelse från män, att ditt värde i samhället, ditt värde som person, är din kropp. Och då är det viktigt att, då, att eftersom det är mannen som utgår ifrån de här normen och de som sätter det, då är det också viktigt att en man bekräftar dig och säger, ja, du är fuckable liksom. Det kan jag ligga med, du är accepterad. Vilket är helt jävla sinnessjukt. Och i det här så blir det att du måste liksom anpassa dig efter den normen istället för att leva ut den du är. Just det här med att kvinnor inte kommer, det är liksom, jag blir så irriterad, för män vet inte ens om när kvinnor fejkar. Alltså man bara, du är så out of touch. Och att en kvinna bara liksom, i ett långt förhållande där hon känner sig bekväm. Men så ska det inte vara. En kille ska kunna, en tjej eller en kvinna ska kunna gå ut på krogen och ta hem en dude som hon bestämmer. Ja. Släppa hem med en dude och ligga med honom och komma.
Bara, ursäkta, det är du som är fuckable.
Exakt.
Nej, men i den bästa av världar så är vi ju, så känner vi ju ömsesidig liksom åtrå. Men alltså, jag blir så upprörd, så jag gråter lite här nu, det rinner lite tår. Jag blir så upprörd, för det är så fruktansvärt. För jag har ju, apropå min självbild, den är ju vart att jag ska bli tillbeställd. Så när jag började prata med mina vänner om att, och förstå att många inte har kommit liksom förrän i vuxen ålder, eller kommer väldigt sällan. Jag blir helt förskräckt liksom. Alltså, för mig är det en självklarhet liksom. Ja, men allt det här vi pratar om har vi ju en definition på.
Ja, 1975 så myntades ett uttryck, eller ett begrepp, som heter the male gaze, den manliga blicken. Och det var en filmteoretiker, en brittisk, som heter Laura Mulvey, som myntade det här i en essä som heter Visual Pleasure and Narrative Cinema. Och det handlar om egentligen, det här begreppet, det handlar om att liksom allt visuellt som skapas utifrån, alltså bakom kameran, karaktärerna och hela liksom uppfattningen, åsikter och liksom allt utgår från mannen. Och det blir ju snett. Och det är faktiskt så i hela världen. Alltså det är liksom, mannens blick dominerar ju liksom hela tiden. Och det, precis, är problematiskt. Och det är det vi menar med att när
i all kultur liksom uttryck, ja.
Överallt, reklam, filmer,
musik.
Ja, och liksom till och med liksom domstolar, när vad det är sexuellt våld, så utgår även hela rättegången från ett manligt perspektiv. Att liksom,
ifrågasätta kvinnan, ja. Varför sätter du på dig kjolen?
Men det är också sådana grejer man ska säga, att vi ska begränsa oss. för att en, liksom, det är inte så att mannen, vi ska tänka på så här, gud, varför blir män våldtäktsmän? Vad är det som är fel? Varför blir de aggressiva mot kvinnor? Utan vi måste liksom ändra på kvinnor. Vi måste anpassa och säga, gud, jag kan inte gå ut mitt i natten för att jag kan bli våldtagen.
Mm.
Medan det ska vara så här, herregud, hur uppfostrar jag min son?
Ah.
För att det här med att inte alla män, nej, det är inte alla män. Och det vet vi.
Mm.
Men det är en strukturell, det händer hela tiden.
Ja, men varför blir män våldsamma liksom?
Ja, men jag tror att det handlar om att jag handlar om det här disconnect vi har, om vi återgår till det spirituella. Att vi är liksom, vi är inte i kontakt med oss själva överhuvudtaget. Vi litar inte på vår intuition. Vi tittar inte inåt. Och män har mycket svårare att göra det här. Kvinnor kan göra det. Nu sitter du och jag, två kvinnor,
mm.
och pratar om de här spirituella sakerna. Och i den här världen så är det liksom flest kvinnor också.
Mm.
Även om det finns män. Det
alla manliga gurus då? Haha.
Ja, men absolut. Uff, alltså, det finns ju också. De som har värsta egon där också. Så här, yoga. Ja,
gud,
ja. Yogis, man bara, alltså, du är ju inte spirituell.
Stör ju på alla gurus, manliga gurus. Alltså.
Inte alla, men det finns de som har, alltså, måste checka sina liksom, mm. värderingar. Men just det här utgår ifrån den manliga blicken. Det är ju återigen så här, representativt. Att man inte får liksom, uttrycka vad... För att om vi kvinnor skulle få... lika mycket att säga till om, då skulle inte medier och allt det visuella som vi ser och tar in, det skulle inte se ut som det gör idag.
Nej.
Och det är väl det som folk, en del män får panik över, att, så här, att vi ska få den makten.
Mm. Men du har ju sagt det här med att man är, att man alltid är lojal mot sin självbild.
Ja, men det är man. Självbilden är så stark att du anpassar dig efter den. Du kommer alltid leva upp till din egen självbild. Och det kan man se till exempel. Ett jättebra exempel är. Det finns ett fenomen på folk som vinner på lotto. Vinner jättemycket pengar. Är det så att man har en självbild där man liksom inte kan identifiera sig med pengarna. Då kommer man göra sig av med de pengarna. På ett undermedvetet sätt. Alltså vi kan. Attraktionslagen är perfekt. Mm. Så den vibration som du utger. Det är att du inte kan behålla de här pengarna. För det stämmer inte överens med din självbild. Du ser dig inte själv som en förmögen människa.
Mm.
Då kommer det ske massa outgrundliga saker som du inte har någon aning om hur det skedde. Eller du kanske blir destruktiv och gör av med de här pengarna. Det är samma sak med folk som gör stora förändringar som inte... eller är med om någonting och inte kan identifiera sig med det nya. Exempelvis jag när min man dog. Alltså, jag kunde inte identifiera mig med att vara en ensamstående mamma. Jag är uppvuxen i en kärnfamilj. Och det var så jag ville ha det. Och det var så jag hade tänkt det. Och jag kunde inte identifiera mig med det nya. Min självbild blev skadad. Men man kan ändra på sin självbild. Alltså speciellt när man vet om såna här saker som vi pratar om. Att man så tittar sig, gud, vad är min självbild och vad vill jag ändra?
Ja, det är därför vi vill prata om de här sakerna. Alltså för att bli mer medvetna om det. Ett annat exempel som du drog innan är det här med vikt.
Mm.
Hur man kan banta eller till exempel operera in en sån här, vad heter den?
Gastric bypass.
Gastric bypass, ja, vilket känns som att det är ganska många som har gjort då, så här, lite innegrej att göra. Men sen så går man ändå upp i vikt.
Ja, för att du ser dig själv som en tjock person. Och när du blir smal så, du vill bli smal mentalt för att du vill passa in i normen. Men din vibration och din självbild är annorlunda. Så det blir en konflikt där. Vilket gör att du går upp i vikt igen. För det är där du är trygg. Det är så du ser dig på dig själv.
Mm.
Så när man gör en sån stor förändring, om det är att man får pengar, går ner i vikt, eller som jag liksom, fick en ny liksom, livsstatus, då är det viktigt att hjärnan, eller hjärnan är det inte, men alltså, det är viktigt att självbilden hänger med och matchar det här, för att man inte ska liksom, rasera det. Och sen så kan det ju bero på, ja, det är ju inte sunt att gå ner jättemycket vikt om det inte är så att du verkligen vill. Eller liksom, du kanske undermedvetet är stor liksom. Det är inte alla som är smala liksom.
Nej.
Men så det där är jätteintressant.
Ja. Jo, men okej. Det viktigaste med hela det här samtalet är ju, hur förändrar vi vår självbild då?
Men vi kan göra det på jättemånga sätt. För det första så måste vi vara snälla mot oss själva. Och det är such a cliché. Men alltså, jag har verkligen märkt ju äldre jag blir att klyschor brukar tendera till att vara sanna.
Mm.
Och vi måste vara snälla mot oss själva. Kan vi inte vara snälla mot oss själva, då kan vi inte vara snälla mot andra. Alltså, vi måste tillåta andra vara annorlunda för att vi själva ska kunna få finnas, existera utan att bli ifrågasatta. Det är skitviktigt att den kommunikationen, hur vi ser andra, också reflekterar på oss själva. Det är skitviktigt. Alltså det är avgörande.
Så vi måste bli mer toleranta.
Ja, alltså att acceptera någon annan, oavsett om det är normen eller inte, betyder att du accepterar dig själv. Så människor som är väldigt så här militant och så här, gud du är ful, du är tjock, du är det liksom,
svart eller vitt, ja, svart eller vitt liksom.
De tillåter sig inte heller själva att vara utanför normen. Så det är skitviktigt att man är accepterad, tolerant och liksom accepterar
för och att det älskar ska, liksom.
Att älska sig själv. Det är ju så svårt, men nyckel, det är ju den enda
nummer ett, första dörren. Börja jobba på sin självkärlek.
Ja, och självkärlek är någonting vi kommer prata om här i podden mer ingående.
Yes.
Men en sån sak som att börja med att liksom den här interna dialogen som du har med dig själv konstant som är drivet av tyvärr av egot. Och egot är inte så jättesnäll. Så den är oftast missnöjd. Den tycker du kan ha gjort bättre. Varit bättre är väldigt liksom, är aldrig nöjd.
Väldigt självkritisk,
ja, och hatisk. Ja, verkligen. Det kan vara värre och liksom mindre dåligt beroende på hur du mår och vad det är för liksom, område. Men den dialogen, att liksom lugna ner den och försöka liksom att titta på den när det händer. För att det är inte så att man vaknar en dag och bara, nu ska jag vara snäll mot mig själv. Allt är jättebra. Det funkar inte så. Men det viktiga är att man kan fånga upp, man kan stanna upp sig själv och säga så här, gud, nu mår inte jag något bra. Vad är det som händer nu? Vad säger jag till mig själv? Skriv ner det, fundera, så reflektera över det. För ju mer du reflekterar över det och liksom tänker så här, shit, nu händer det här igen. Nu är jag elak mot mig själv. På det sättet kan man ändra lite i taget. För det är en process. Alltså det är att lära om. Det är att omprogrammera sig från någonting vi har gjort hela våra liv.
Yes.
Så det är en sak.
Det är liksom bryta mönster.
Ja, det är bryta mönster och det är att liksom vara mer tolerant mot sig själv och mot andra.
Men en övning man kan göra, för att nu lät det ju på mig som att jag är så här: wow, jag är gudinnan på planeten nu, att jag har den självbilden.
Ja. Alla kvinnor är gudinnan på planeten.
Jo, men jag menar att jag har haft det.
True.
Ja, absolut. Absolut, men grejen är att det framstod som att jag har haft den självbilden hela tiden, och det har jag ju inte heller. Alltså jag menar, jag har ju haft jättemycket det här med att känna att jag är invandrarkvinna, du vet, så här, även om jag är uppväxt i en väldigt så här invandratät förort, så fick jag ju höra hela tiden i massa kontexter jag hamnade att jag var invandrare och att det var så här fult, mörkt hår.
Jag har tvärtom, som uppvuxen i väldigt vit omgivning, så har jag inte upplevt det. Jag har upplevt att det har varit en fördel för mig. Vilket är sjukt, men jag tror inte
det var ju i sånt fall exotifiering.
Ja, det måste det ha varit, men alltså också min mamma är ju vit, men hon har alltid varit så jäkla bra på att så här, höja oss och stärka oss i den liksom identiteten. Hon har alltid liksom sagt att vara unik är vad är speciellt, att vara unik, att jag menar mitt namn Irina Chiriboga. Kul. Och alltid jag har alltid velat byta namn, man vill ha en annan hårfärg, men hon har alltid liksom sagt att det som jag har är bra liksom.
Men i alla fall så har jag ju haft komplex liksom, och har velat ändra min självbild och älska mig själv, och då har jag kört en övning. Jag mediterar ju, och då, jag vet inte om jag läste det någonstans eller hur det var, men jag kom på det själv, minns inte riktigt. Jag kanske läste något, men jag körde så i alla fall att jag skrev ner eller staplade upp liksom alla de här delarna på min kropp som jag har kritiserat.
Ja.
Till exempel mina bröst. Det här är ju väldigt utelämnande också.
Det är sjukt.
Men det är ju extremt, vad heter det, stigmatiserat för kvinnor, sina bröst. Liksom. För det är en jättestor grej. Liksom.
Rumpa.
Ja, bröst och rumpa, ansikte. Precis. Ansikte, ögon, läppar och så här. Gud. Ja, suck. Men i alla fall så har jag haft komplex över att de inte var tillräckligt stora. Och så, ja, men du vet, allt det där. Sjukt mycket. Så då har jag bland annat det och så här, ja, men så här andra delar av kroppen också. Alltså det kan handla om så här små, små detaljer liksom, på kroppen som jag har varit irriterad på. Och velat ändra och så här. Och då har jag i meditationer gått från en del, eller koncentrerat mig på en del och sen på en annan del och så här, med en i taget i en meditation, och bara älskat den delen jättemycket, bara så här riktat ljus och kärlek till den delen och be den delen om förlåtelse.
Vad fint.
Ja, i så här ett mantra. Förlåt, förlåt, förlåt för att jag har hatat dig, den här delen av mig själv liksom, så länge och så mycket, och så här, Och tack för att du finns. Mm. Tack för att du fungerar. Tack för att du gör mig till den jag är. Mm. Tack för att du har accepterat. Eller tolererat och accepterat någonstans. Att jag har haft den här självbilden. Som är extremt sorglig liksom. Och sådär. Och sen så har jag gjort det. Och sen så har jag gått till nästa del och nästa del och sådär. Så det är tips faktiskt. Det är en sorglig process liksom. Mm. Det är ju så, man vill ju gråta och tycker att det är fruktansvärt liksom. Mm. För att man kan ju hata nassar för att de hatar den. Men det värsta är ju att hata sig själv.
Ja, jag tror alla kvinnor har en sån. Alla som identifierar sig som kvinnor känner så. Och har upplevt det. Liksom, eller upplever. Och just att du säger det här med meditation tycker jag är intressant. För att när vi mediterar så är det faktiskt ännu enklare, om man kan säga så.
Mm.
Att ändra liksom, en självbild eller ändra mentala mönster är enklare att göra när vi mediterar. När vi inte har liksom, egot som hela tiden är med och liksom, rationaliserar hela tiden. Alltså att du jobbar med din intuition. Och det här beteendet är ju undermedvetet. Så det är till det undermedvetna vi måste förändra självbilden. Så det,
reptilhjärnan måste fatta det här innan resten av delarna av hjärnan.
Precis. Och jag menar, det där är ett helt fantastiskt sätt.
Ja, men det har hjälpt mig jättemycket. Men det är också så här, för då lyfter man ju fram den här sorgen liksom, som man måste processa. Om inte du processar den själv, om inte du älskar dina bröst själv, om inte du älskar dina ben, dina axlar, dina ögon och så här, då är det ju ingen annan som kommer göra det heller.
Nej.
Alltså så. Eller de kan ju göra det, men det spelar ingen roll, för det fyller inte samma funktion.
Nej.
Det är som att ha en databas full av skit, en databas full av äkta, genuin kärlek liksom. Och sen så, nu kommer jag tänka på en annan övning som jag har kört med så här självkärlek. Det är den här spegelövningen.
Mm.
Där jag har ställt mig framför spegeln och bara tittat, stirrat rakt in i mig själv. Och bara förlåtit mig också för att jag har hatat mig själv så mycket. Och för att jag har begått vissa saker mot mig själv, liksom destruktiva tankar och känslor och hur jag har piskat mig själv för en massa olika saker. Så då är det som att jag har fört en konversation med mig själv. Mm. Alltså typ som att, jag vet inte, jag har ju typ aldrig egentligen gått till någon psykolog, så jag vet inte hur det funkar, men jag tänker att det är lite samma grej, bara att man pratar med sig själv. Man bara så här öppnar upp och bara är genuint ärlig med sig själv. För jag tänker att man kan ju ha väldigt många genuina djupa samtal med folk, men att ha det samtalet med dig själv liksom, och vara så här, keep it fucking real. Och då,
och ha sin back liksom, sin egen back.
Ja, men precis, känna att man har förtroende för sig själv liksom. Och då har jag också gråtit liksom, ganska mycket när jag har stått där.
Emotionellt liksom. Ja. Det är emotionellt med vår kropp, eftersom vi har ett komplicerat förhållande ofta till vår kropp och vår liksom, fysiska närvaro, och så är det liksom, det blir så verkligt när man faktiskt ställer sig och tittar på det. Det du berättar om, för att självklart så ska jag lägga in det teoretiska. Det du pratar om är en övning som Louise Hay introducerade. Eller som hon har använt sig för. Nu kan inte jag detaljerna, för jag läser så jävla mycket om olika saker. Men hon har använt det. Jag tror faktiskt hon myntade det, den övningen. Att liksom affirmera något positivt i spegeln. För det händer någonting när du ser på dig själv. Det internaliseras på ett annat sätt. Och du kan också säga sån sak som att jag älskar dig.
Exakt, det är det. Just det var det jag tänkte säga. Att jag sen, från att jag har gråtit på sättet och jag har gjort allt det här, så har jag avslutat med att säga, Maria, du är jättevacker. Maria, du är jätte, liksom det här. Och peppa mig själv och så här, säga att jag älskar mig själv. Och att jag lovar att göra det för evigt. Liksom, så.
Och så fint. Det är fantastiskt och det gör så otroligt mycket. Mycket mer än man tror. Men det finns många människor som inte ens har, alltså att man mår så dåligt att man inte ens kan förmå sig att säga det. Då kan man säga, man kan börja med att säga att man tycker om sig själv. Eller man accepterar sig själv. Eller att man ser sig själv. Så man behöver inte gå in liksom. Om det är så att man kan ha vuxit upp i familjen och ingen säger jag älskar dig, då är det svårt att säga det till sig själv. Men man kan liksom på något sätt se sin närvaro. Och liksom se att man är ledsen och att det här påverkar en. Det skapar någon slags ödmjukhet för sig själv. Och det är det man är ute efter. Att vara ödmjuk inför sig själv. Och se hur mycket, för alla människor strugglar. Alla människor gör så gott de kan. Med de verktyg och de liksom metoder som de har tillgång till. Då vissa människor är superupplysta. Jag hatar det ordet, att vara upplyst. Men alltså många, en del människor kan jättemånga tekniker och metoder för att jobba med sig själv och vara toleranta mot andra. Och andra har inte det. Men vi måste fortfarande vara toleranta med alla de människorna, även om det är jobbigt.
Precis. Men jag tror det här med tolerans har jättemycket att göra med att du börjar med att tolerera dig själv.
Precis. Alltså, ja, det finns ingenting som ger mig mer liksom, lycka när en kvinna lever ut den hon är. Mm. Och det handlar inte om att hon är kvinna just, utan det handlar om att jag vet att det tar så lång tid och det kräver så jävla mycket i det här patriarkatet och den här fängelset vi lever i att faktiskt trotsa och leva. Och det får mig fucking att böla också. Alltså jag blir så här, jag ser en kvinna som skiter i, jag behöver inte hålla med om allt, jag behöver inte tycka liksom allt hon gör är bra eller någonting, men just den här själva grejen att ta sig ur sina liksom handklovar eller osynliga handklovar och liksom bara göra sin grej, för jag vet hur mycket det är bakom. Och det nu pratar vi om kvinnor, och det finns massa andra marginaliserade grupper som gör samma sak, och jag beundrar det också, men i det här kontextet så vet jag, för att jag är kvinna och för att jag lever i det här, det är därför jag blir så extremt provocerad när, och det tror jag alla kvinnor blir, man blir provocerad av att det finns en del män som inte vill lyssna, som inte tror på det här, som tycker att vi överdriver. Oh. Vilket är helt sinnessjukt, för du har aldrig, en man kan aldrig föreställa sig hur det var kvinna.
Mm.
Du kan säga vad fan du vill. Du vet inte hur det är att alltid vara utsatt. Det går inte att förstå. Då måste man bara öppna sitt hjärta och säga, jag förstår inte. Det är som att jag aldrig har varit i ett krig till exempel. Jag ska inte låtsas och veta vad det är om i ett krig.
Nej, eller låtsas vara fattig typ.
Ja, eller ha, liksom, att vara svart. Det är också komplicerat. Och vara liksom utsatt på det sättet.
Nej, och hur är de inte, ner på gatan?
Nej, och jag tänker inte låtsas att jag vet vad det är. Det enda jag kan göra det är erbjuda min öppenhet till att försöka förstå.
Mm.
Och det är där jag tror vi möts.
Ja, ja. Jo, absolut. Och det är jätteviktigt där att vi är uppmärksamma och har liksom systerskapet i bakhuvudet med oss hela tiden.
Det är därför systerskapet är så viktigt, för att det är som att systerskapet handlar mer om att det handlar inte om att alla kvinnor ska vara kompisar med varandra och sådär, utan det handlar om att vi backar varandra oavsett vad. Alltså vi backar varandra för att vi är kvinnor, vi backar varandra för att vi vet vad det är.
Mm.
Och det utesluter inte män på något sätt. Alltså jag förstår inte hur man som privilegierad man kan tro att vi utesluter män när det är mannen som har makten. Så vad är det du utesluten från? Du har alla möjligheter att göra vad fan du vill. Om du är misslyckad inom patriarkatet, då får du ta det.
Mm.
Alltså jag kan inte ta ansvar för det.
Mm. Ja, vi tänkte avrunda med ett citat.
Ja, och det citatet handlar om att hur vi är en del av patriarkatet och kapitalismen.
Mm.
Det går så här. In a society that profits from your self-doubt, loving yourself is a rebellious act.
Brup, 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 brup.
Alltså hur jävla powerful är inte det?
Mm.
Att liksom att förstå att det är liksom det som var revolutionär.
Mm.
Att vara utanför normen är att älska sig själv. Och hur sjukt är inte det? Liksom, det är därför vi behöver systerskapet, där vi liksom backar varandra i att pusha varandra,
att våga vara icke-norm.
Ja, och det handlar liksom inte om att så här, det handlar om att bara så här, att inte få någon annan att känna sig osäker.
Mm.
Att kvinnor inte så här, man kommer in i ett rum och känner sig dömd. Alltså om vi blir dömda av män hela tiden, varför ska vi döma varandra för?
Ja,
alltså det är så jävla skönt att man slutar göra det. Alltså vara trygga rum med kvinnor är typ det bästa som finns.
Ja.
Och
peppa varandra och ge varandra kärlek och så här, att uppmuntra till att vara annorlunda liksom. Eller annorlunda, vara sig själv.
Exakt.
Ja.
Ja, men det här har varit skitkul att prata om och jävligt utelämnande, så
absolut.
Men
men det bjuder vi på.
Ja, det gör vi verkligen. Och tack så jättemycket för att ni lyssnar
tack. Dela och all kärlek och likea till alla er som sprider systerskap och alla bröder också som peppar och stöttar och sådär. Holla at your girls på sociala medier.
Det är divinasurret @gmail.com och divinasurret på Instagram och Facebook.
You know it.
Kärlek alltid!
Kärlek alltid! En enighet är vi allihopa.
Woo! Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.